Tack så mycket och vad roligt att det är så många som har kommit. Jag kanske ska presentera mig själv först lite grann. Jag heter Jonas Dagsson. Till vardags så arbetar jag som journalist. Och arbetet med svenska bibelöversättningar är då inte gjort först och främst i egenskap av någon teologisk bakgrund utan som en journalistisk kartläggning. Som ni hör så är jag lite förkyld. Och jag ska försöka prata så gott som möjligt att rösten ska räcka. Och tanken är att jag ska försöka ha två sessioner. Den första har jag tänkt att vi ska prata om lite varför olika bibelöversättningar översätter på olika sätt. Det är inte så där andligt och det kommer inte att vara så utmanande för det andliga livet, men mera en slags instruktion för att försöka förstå varför landar olika bibelöversättningar på olika sätt. Sen tar vi en liten kort break och sen efter det så ska jag försöka berätta lite om de vanligaste svenska bibelöversättningarna som vi har. Och då speciellt den här nya som har kommit som heter Nya testamentet och Saltaren i Svenska folkbibelns reviderade utgåva. Den är nu 4 veckor gammal och det är den färskaste och mest moderna översättning som vi har tillgänglig. Och jag har då under det senaste året varit med som en referent till den här översättningen och har tänkt att jag skulle presentera lite kring den men också kring andra översättningar. Att jag landade med och intresserade mig för bibelöversättningar, det är egentligen den här lilla folderns fel. Den här stötte jag på när jag var i Amerika. Den är tryckt 1979, så jag tror att det är början på 80-talet som jag såg den här för första gången. Att välja en bibel. Och det som fascinerade mig var vad som fanns längst ner här. Det var en liten linje som talade om att det fanns olika typer och de kunde arrangeras inbördes utifrån vad de hade för slags karaktär. Och så sa jag, varför har inte jag sett det på svenska? Och jag började leta efter det här på svenska och jag började samla så fort jag såg saker samla på mig. Och till slut då för ungefär 2 år sedan så kom jag fram till att det är ingen som har gjort det här. Om ingen annan har gjort det så får väl jag göra en sån. Och det var det som blev resultatet på det här arbetet då som blev boken. Låt oss börja med den första delen då som säger, vad är orsaken till att olika översättningar skiljer sig åt i sitt sätt att översätta Bibeln? Och för att vi ska hänga med lite så kanske jag ska introducera några grundbegrepp. Ni vet att Bibeln från början är ju skriven på 3 språk. Nya testamentet är skrivet på grekiska och Gamla testamentet är i huvudsak på hebreiska men några små bitar på arameiska. Och det här kallar vi ju för Bibelns grundspråk. Det är ju det är så som det här är skrivet från början. Nu har vi ju inga original av de här böckerna när de skrevs ner. Utan vad vi har är kopior. Man har ju kopior. Det här var ju före tryckkonsten. Så när man skulle ha en kopia så skrev man av det för hand. Och så skrev man av kopian och så gjorde man en kopia och så vidare. Och sen så har ju vi via alla de här kopiorna försökt att så gott som möjligt återskapa vad vi tror var den ursprungliga texten. Men sen när man talar om bibelöversättningar så använder man ett annat begrepp också. Det här var grundspråket. Då talar man om målspråket, det vill säga det är det språket som vi har målet att översätta till. Så för alla svenska bibelöversättningar så är ju svenskan det målspråket. Så om jag använder ordet grundspråk så vet ni att det handlar om vad det var skrivet om från början. Om jag säger målspråk så vet ni att det är det som det ska vara skrivet på i slutet. Och däremellan är ju frågan hur gör vi för att översätta från det ursprungliga till det som vi önskar då. Det första skälet till att olika bibelöversättningar skiljer sig från varann, det är helt enkelt att det finns variationer i grundtextens lydelse. Det vill säga, alla de här kopiorna som man har gjort, de säger inte riktigt samma sak. Det var någon som satt där på 500-talet eller 700-talet och skulle göra en kopia av en tidigare. Och så tänkte han, det där ska inte vara så här. Och så skrev han i ett annat ord. Eller han missade någonting eller han missförstod någonting. Ibland så handlar det om att man har ändrat en bokstav och då blir det ju ett annat ord och så kan det ordet betyda någonting annat. Och då så har man någonting som man kallar för den textkritiska processen. Och här i evangelikala sammanhang så har det förr i alla fall varit känsligt att tala om kritik. För man tror att textkritik betyder kritik mot texten. Men det är inte alls vad begreppet innebär. Ordet kritik betyder i sin rotbetydelse analys. Och det bästa är att läsa det här som textanalys. Den textkritiska processen, den handlar om att titta på alla de här dokumenten och så noga som möjligt försöka komma fram till vad som är det mest troliga att det har stått från början. Och då är det så att då tittar man för det första, vilken version har mest dokument bakom sig? På vilket ställe vilken version har flest av de här dokumenten? Men sen tittar man också vilken dokument ligger närmast i tiden. Det är väl mera troligt att det inte har blivit fel om man har något dokument som är 300 år gammalt jämfört med någon som är 700 år gammal. För ju längre tiden går, ju längre tid är det att man kan ta fel och sådär. Sen är det sådär att ibland så är det inte så lätt. Och då gör man olika bedömningar. Och jag ska visa ett exempel här. Det är ett exempel som jämför en vers ur Bibel 2000 med en vers ur Svenska folkbibeln. Och ni ser att i Bibel 2000 i Markus 1:41 så skriver man Jesus, det handlar om en spetälsk man som ropar till Jesus och gör mig frisk, gör mig frisk. Och då säger Bibel 2000, Jesus greps av vrede. Han sträckte ut handen, tog på honom och sa, jag vill bli ren. Men ser ni hur annorlunda det står i Svenska folkbibeln? Där står det, Jesus förbarmade sig, räckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och tänker man, men hur kan de översätta så olika? Jo, men det här beror på att just i det här fallet med ordet vrede eller förbarmande så finns det en otydlighet mellan olika versioner av handskrifter. Och de flesta handskrifterna säger förbarma sig, men de tidigare handskrifterna säger vrede. Och då har folkbibeln valt att följa en text som de tror majoriteten har, medan Bibel 2000 just på den här punkten har valt att följa en text som de tror är mer trovärdig. Och så avviker de från det som är vanligt. Men det handlar ju om vilka skillnader i själva grundtexten. Om man säger, det finns en hel del såna här variationer, men väldigt få av de här variationerna, om ens någon, handlar om någonting som har avgörande teologisk betydelse. En man skriver så här, nu måste jag ta på mig glasögonen också. Fredrik Kenyon heter han. Ingen kristen grundlära grundar sig på någon omtvistad läsart, alltså någon variation. Det kan inte nog starkt betonas att Bibelns text i allt väsentligt ligger fast. Eller är tydlig då. Sen finns det en variant av det här. Och det är att man helt enkelt inte gör olika val just i enskilda verser. Utan man har en tes att man ska utgå från en helt annan grundtextversion. Och då säger man, suck, vad betyder det här då? Det är alltså så här att, en snabb historik. Fram till ungefär 1500-talet så fanns det ju inte så stort behov av att ha en fix grekisk grundtext. Därför att skulle man ha en ny bibel så fick man handkopiera den från någon bibel man hade. Och den grekiska texten i en mån, då kopierade man från det man hade och det var den texten man utgick ifrån. Men i början på 1500-talet så hände två viktiga saker. Det första som hände var ju att Gutenberg upptäckte idén med de lösa typerna när man skulle trycka. Så plötsligt kunde man börja massproducera biblar och böcker överhuvudtaget. Men biblar var ju naturligtvis det första som man gav sig på. Och det andra var reformationen. Där Luther sa, nej men vi ska inte läsa latin i mässan och måste prata folkets språk. Och så började man översätta Bibeln i en mycket större utsträckning till det språket som folk talade. Och då ville man massprida, va? Och då fanns det ett behov av att ha någon slags gemensam grekisk grundtext. Och då fanns det en man som bodde i Genève som hette Johan Froben. Som såg att det här är nog en marknad, här skulle man kunna tjäna pengar. Så han tog och hittade en av sin tids stora profiler, humanisten Erasmus av Rotterdam. Det är han som ni ser på bilder. Och så övertygade han Erasmus av Rotterdam att i Genève sätta sig och sammanställa en grekisk text. Och Erasmus gjorde det här på ett år ungefär och han använde 8 stycken grundtextdokument som där fanns tillgängliga i Genève. Och på ett år så fick han ihop den här grekiska grundtexten. Och han hade också en parallell med latin, hans latinska textbrev. Och den här kom att bli en väldigt, väldigt stor framgång. Den här spreds i stora upplagor och kom att bli i många fall den själva grundläggande grekiska texten man använde från 1500-talet. Det var Tyndale som använde den här när han översatte den första engelska bibeln. Det var Luther använde den här när han gjorde sin tyska bibel. Och det är också en version av den här texten som ligger till grund för King James översättning från 1611. Men under de följande århundraden så gjorde man ju många, många mera fynd av grekiska textdokument för Nya Testamentet. Om Erasmus hade 8 stycken att utgå från så har vi idag långt över 5000. Och då insåg man, speciellt under 1800-talet här, att det har hänt saker. Och då började andra göra försök att hitta revisioner av den här texten eller egna grekiska texter som skulle baseras på senare textfynd. Tischendorf var en som gjorde det. Han hittade det som kallas för Codex Sinaiticus som var en bokrulle för nästan hela Nya Testamentet som de höll på att bränna upp i ett kloster nere på Sinai halvön. Därför Sinaiticus på Sinai. Och han tyckte naturligtvis den var väldigt viktig. Så han lade den som grund för sin text som kallas för Tischendorfs text. Några britter som heter Westcourten Hort sammanställde en text på 1800-talet som länge var en standardtext, Westcourten Hort. Men det som kom att hända var att en man som heter Eberhard Nestle, och det är nästa gubbe på bilden här, han satte sig ner och tog 3 stycken av de här mest cirkulerade nya texterna, nämligen Tischendorfs text, Westcourt och Hort text, och så småningom blev det en tysk som heter Weiss, de här 3 texterna, och redigerade ihop dem till en text som först kommer att kallas då för Nestles text. Den kom första gången ut 1898. Sen gjorde man revisioner på den här när man kom på nya saker, så man ändrade vart efter man hittade nya fynd. Och sen dog ju Eberhard och hans son Erwin Nestle tog över. Och det var då det hände någonting med den här texten. För i den, nu ska jag säga, så jag ska läsa så det blir rättare. I den 13:e upplagan från 1927 så gjorde Erwin Nestle någonting. Han satte in en notapparat i botten där han började säga, titta på den här versen, där har jag skrivit så och så. Men det finns också andra versioner. Och så började han hänvisa till alla de andra grekiska texternas versioner. Så att det plötsligt blev en text där man kunde titta på alla versioner som fanns. Och det här blev ju då intressant för alla som håller på med bibelöversättning. Och sen dess så kan man säga att Nestles text har blivit en standardtext för bibelöversättning under 1900-talet. 1952 så började Kurt Aland hjälpa till. Och därför kallar man den ett tag för Nestle Alands text. Och nu är alla de här döda. Och idag så handhas den här texten av Förenade Bibelsällskapet, United Bible Society. Och den kallas ibland också då för UBS-text. Den är nu sin 28:e upplaga som kom ut 2012. Man kan säga så här, i Sverige så har ingen bibelöversättning gjorts ifrån Erasmus text efter sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Med ett undantag. Och det är Reformationsbibelsällskapet i Borås som har fått för sig att nej, det är inte Nestle Alands text som ska gälla, utan det är den här Erasmus text. Och den har också ibland fått ett epitet som den tillskrevs på 1600-talet. Den kallas för Textus Receptus. Och det är ju latin för textus, det betyder text. Och receptus betyder mottagen. Och de som handskas med den texten har liksom den här känslan av att det är den här texten som vi har mottagit. Det är den sanna texten, ja nästan den av Gud givna texten. Och det är därför man handskas med den. Reformationsbibeln den ser ut så där. De håller just på att komma ut med en ny reviderad upplag av sitt nya testamente. Det är sagt att det ska komma i år, men det verkar som det kanske drar in på nästa år. Och då är det så att det skiljer sig ganska på ett åtskilliga ställen mellan Textus Receptus och Nestle Alands text på ungefär 3000 ställen. Inga av dem är sådär riktigt bärande. Men det finns en som man brukar tala om som skiljer åt. Och det är den här texten från första Johannes brev. Den kallas för Comma Johannum. Alltså ett påstående Johannes. Och då ser ni i den övre delen så har vi reformationsbibeln. Och där står det, ty 3 är det som vittnar i himlen. Fadern och ordet och den heliga ande. Och dessa 3 är 1. Och 3 är det som vittnar på jorden. anden, vattnet och blodet, och de tre är ett. Men om ni jämför med folkbibeln så står det bara, ty det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. Och ni ser att hela den här frasen är inskjuten i texten. Och den här finns i Textus Receptus, men den finns inte i Nestlé-Åland. Tittar man i grundtexter så finns inte den här frasen i något grekiskt dokument före 1400-talet. Men Textus Receptus tycker ändå att den ska vara med. Och på såna här saker tjabblar man och skiljer sig åt. Man kan ju säga att översättningstekniskt är de här två, ett och två, samma sak. Det är ju fortfarande variationer i grundtexten. Men utgångspunkten är, i det första läget så väljer översättarna att fatta beslut i varje enskilt tillfälle om en vers. I det andra som har fattat beslut redan från början och sagt att jag går på den här texten och ni får gå på den texten. För det andra då, grundtextens ord. Här är ett annat skäl till varför det finns skillnader då. Grundtextens ord har flera betydelser. Eller det finns nyanser. Och översättarna måste välja olika lösningar. Jag fick då när jag var så referent, jag fick en förfrågan. Hur tycker du att vi ska översätta Markus 14 och 38? Och i Bibel 2000 står det, vaka och bed att ni inte utsätts för prövning. Kort och kärnfullt. För det första så noterar ni då att det står prövning där. Men i alla de andra som vi ska titta på längre ner här så står det frestelse. Och det är samma grekiska ord för prövning och frestelse. En del teologer brukar försöka skilja på att man utsätts för prövningar och man utsätts för frestelser. Och det är mycket möjligt att det finns en skillnad på det. Men den grekiska texten har inte en skillnad på det. Men lägg märke till, inte utsättas för. Det grekiska ordet där, det betyder bokstavligt, och nu är översatt från ett grekiskt lexikon, att gå ut, att komma in, att uppstå, att inträda, sakernas tillstånd, börja bli, av tankar som kommer in i sinnet. Och då tänkte jag, hur ska man översätta Markus 14, 38? Vaka och bed så ni inte hamnar i frestelse. Vaka och bed så ni inte kommer i frestelse. Vaka och bed så ni inte drabbas av frestelse. Vaka och bed så ni inte råkar i frestelse. Vaka och bed så ni inte faller i frestelse. Vaka och bed så ni inte blir frestade. Det var ju mitt förslag det sista. Som de ju naturligtvis inte lyssnar på. Vad skulle ni säga? Vilket ska jag välja? Alla de här versionerna täcks ju in av det som står i den grekiska texten. Och här handlar det ju då om förmågan att säga, vad var det som den författarna av grekiska nog menade? För de säger ju nästan samma sak. Men visst är det så att om vi läser vaka och bed så ni inte råkar i frestelse, så får man intryck av att det handlar om ting som sker slumpmässigt. Det liksom bara råkar bli. Men om man säger vaka och bed så ni inte kommer i frestelse, då är det någonting som handlar om att du måste göra någonting så att det inte blir av. Och då är det avsiktligt. Då ser ni, en predikant skulle kunna predika mycket om de här versionerna beroende på vad det är för någonting som översättaren väljer. Och det är ju ett skäl till att det blir olika mellan olika översättningar. Därför man måste handskas med de nyanser som den grekiska texten så att säga innehåller i sig själv. Här finns det också någonting som kallas för konsekvensprincipen. Och konsekvensprincipen för översättare, det innebär ju så här. Om det finns ett grekiskt ord, ska jag konsekvent översätta det på samma sätt överallt. Där det förekommer i alla texter. Eller kan jag använda olika ord på svenskan för det som är ett ord i grekiska. Nu talar jag mest om Nya Testament. Jag menar, frestelse och prövning är ju typiskt ett sånt ord. Jag har satt upp ett annat par där, kyrkan och församlingen. Ekklesia heter det på grekiska. Läser ni Bibel 2000 så ser ni att de har valt att inte vara konsekventa. I vissa texter så säger de, kyrkan hade nu ro och frid. Men i andra texter står det, Paulus skriver till församlingen. Han skriver inte till kyrkan. Medan folkbibeln och 1917 års översättning, de skriver, är det ekklesia, då är det församlingen. Det är församlingen hela tiden. 1917 års översättning och översättaren Esaias Tegnér, han är den som drev den här konsekvensprincipen väldigt långt. Så där är man väldigt, väldigt konsekvent. Och här är inte frågan heller om det är rätt eller fel. utan det är frågan om en bedömning som översättaren gör. Samtidigt blir det ju lättare för mig som bibelläsare om man är konsekvent och säger, ha, det är samma ord där som där. Men det hjälper mig att sätta ihop. För det tredje då, ett tredje skäl att man skiljer. Man anser att texten är svår att översätta och man handskas med problemet på olika sätt. Lägg märke till nu att det är översättningen som är svår. Det är inte texten. I de första här så har det varit, är texten svår att förstå? Textmässigt, det var ju det som grundtextvariationer handlar om. I det andra handlar om att texten har nyanser. Vi vet alltså vad den betyder, men vi ska välja nyanser. Men nu är det så att, vad betyder den här texten? Det finns en rad texter i Bibeln där man mycket väl kan översätta texten. Men sen är betydelsen inte så vidare lätt på svenska. Det finns en inledning till en psalm som man översätter den. Säger, till morgonrodnadens hind. Ja, vad menas med det? Har ingen aning. Och det vet inte översättarna heller. Riktigt då. Och då finns det vissa ställen där man liksom snubblar lite och säger, vad gör man då? Och då handskas man med det här på olika sätt. Titta till vänster. Här har ni hur Bibel 2000 gör. Det här är från psalm 141. De rättfärdiga kan slå mig, i kärlek kan de tukta mig, men den gudlösa får inte gjuta olja på mitt huvud. Streck, 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 streck. Så bara stryker man dem. Så vi fattar inte vad det här betyder. Så då tar vi bort det. Men om ni tittar på Svenska folkbibeln, står revision från 98, så allt det som är gulfärgat här, det är ju det som saknar motsvaret i Bibel 2000. Mitt huvud ska inte avvisa det, men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men det ska då höra av att mina ord är ljuvliga. Så när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringspridda vid dödsrikets rand. Men hur kan folkbibeln översätta det som Bibel 2000 säger är oöversättbart eller obegripligt? Ja, men då finns det saker man kan fundera över. Till exempel så är det så att hela den gamla testamentet översattes ju i Alexandria ungefär 200 år före Kristus till grekiska, i det som kallas för Septuaginta. Och här finns ju då översättare som är 2000 år gamla, som står då kanske några hundra år, eller i alla fall mycket, mycket närmare originalet än vad vi gjorde, som på sin tid tyckte att de kunde förstå och översätta den här texten till grekiska. Och då kan man säga, ja, men vore inte det några som vi skulle kunna förtroligt lyssna på, vad de trodde att det här svåröversatta betydde, och på det sättet få hjälp att avtolka vad den hebreiska texten innebär. Och då handlar det om, hur väljer jag? Väljer jag att säga, nej, jag ska förstå hebreiskan och översättningen, annars får det vara. Annars stryker vi. Eller säger man, vi tar till de hjälpmedel som är möjliga för att så gott som möjligt lösa det här problemet. Och då landar man på olika sätt hur man presenterar det här då. Och sen kommer man till den fjärde. Och ni ser, alla de här handlar fortfarande om grundtexten nu, om den grekiska eller hebreiska texten. Och här är, och här börjar man bli lite sådär darrig tycker jag då. Man gör gissningar för att återskapa vad man anser borde ha varit den ursprungliga texten. Nu ska jag introducera några svåra ord för er. Om ni har hört dem någon gång, så kan det vara roligt att höra dem. Det är två ord. Den ena kallar man då för emendation. Den andra heter konjektur. Och det är, betyder samma sak. I min bok så har jag gjort det här i en ordförklaring, så jag har skrivit så här. Att en emendation, det betyder en rättelse eller en förbättring. En emendation innebär att man gör ändringar i texten utan underlag i handskrifterna, med avsikt att skapa något man tror bättre överensstämmer med den ursprungliga texten. Ser ni vad de säger här? De säger så här, man kommer till en avsnitt i en text som man säger, ja, men det här tror vi nog inte har varit så här från början. Det måste vara något som är fel här. Det här stämmer inte. Och det är inte så som i textkritiken i det första, att man kan titta på massa olika dokument och sen säga, ja, men det borde nog vara det här som är det bästa. Utan man säger att ingen av de dokumenten som vi har innehåller nog den texten som var från början. Men vi som är översättare nu 2000 år senare, vi kan gissa oss till vad det nog stod, fast vi inte har några som helst handskrifter som stöder det. Så här skriver man i notapparaten till Bibel 2000. På de allra flesta ställen kan man räkna med att den ursprungliga lydelsen har bevarats åtminstone i något textvittne. Det är sådana roliga ord, textvittne. Man säger alltså här enkelt. Bland alla de där 5000 dokumenten när det gäller Nya Testamentet så är det åtminstone någon av dem som har rätt. Det är någon av dem som avspeglar den ursprungliga texten. Valet mellan tillgängliga läsarter kan trots detta vara svårt, men berör sällan textens huvudsakliga innebörd, tyckt att veta. Bara i ett par fall har konjekturer behövt tillämpas. Alltså bara i några fall har vi behövt gissa, säger de, vad det nog egentligen står. På ytterligare ett par ställen är samtliga läsarter så oklara att den ursprungliga lydelsen måste antas ha gått förlorad för alltid. Det vill säga, vi anser som översättare att vi inte vet vad det egentligen ska stå här. Och så säger man, gissningar, och det är alltså ett ord man använder själv då, har dock kunnat vågas om den ungefärliga innebörden som författaren avsett. Mm. Så här gissar man då. Ett exempel i Nya Testamentet på en konjunktur i Bibel 2000 är Romarbrevet 7:21. Och här kan man undra om det här är en konjunktur man har gjort av teologiska skäl. Jag citerar Folkbibeln 7:21. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Och här använder ju, sammanhanget använder ju också den här versen då, lagen som en slags kraft eller princip. Jag känner det i mig, den lagen råder som tyngdlagen så att säga, va? Jag vet inte om ni kan er Nalle Puh. Han har ett avsnitt där en kanin vill åtala Nalle Puh därför att han har brutit mot tyngdlagen. Och han borde få sitt straff. Så. Men i den typen av lag som Paulus här skulle syfta på, det finns en kraft. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Men det här tycker då översättarna av Bibel 2000 inte kan vara förenligt med vad som Paulus ursprungligen har menat. Och så gör man en konjunktur. Man gissar och översätter. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. Och plötsligt så byter man innebörd av begreppet lag här. Här är det ju Mose lag eller lagen som föreskrifter vad vi ska göra. Och man viker av så att säga ifrån Paulus tanke på friheten från lagen utan istället framhåller lagen som ett instrument för det kristna livet. Konjunkturen är ju ovanligt. Det finns en handfull i Bibel 2000 och många översättare väljer ju att inte använda sig av konjunkturer. De anser sig inte ha rätten eller liksom de anser att vi som översättare, vi ska inte gissa överhuvudtaget. När har ni 4 stycken skäl till variationer i översättningen vad gäller huvudsak grundtexten. Men om vi nu skulle gå vidare och titta lite på målspråket då, så kan man säga att ett annat skäl är att många att det finns många olika översättningsfilosofier. Och de som översätter skiljer sig i frågan om hur nära grundspråket man anser översättningen måste vara. Det vill säga, när jag ska översätta en text, hur nära grundspråket behöver jag följa den? Nu ska vi göra lite språkliga experiment här. Jag tänkte att jag ska försöka visa problematiken. För det låter så lätt att säga att nu ska vi översätta från ett språk till ett annat. Men den som har försökt se på vad tolk eller göra översättning av texter inser att det är mycket mer komplicerat och det är inte alltid så lätt. Så tänk er den här situationen. Här är en man som är ute och står i regnet. Och nu lämnar vi grekiskan och hebreiskan ett tag. Och så tar vi ett språk som jag tror att i alla fall några av er behärskar bättre. Vi tittar på engelska. Och så ska vi se hur vi skulle göra för att översätta beskrivningar av regnvädret om vi tar det på engelska. Är ni med nu får vi se dem. Om det på engelska är lätt att beskriva det här. Han säger, it's raining. Vad skulle ni säga på svenska då? Va? Det regnar, säger vi så. Är det en bokstavlig översättning? Nej, därför att it's raining är ju egentligen 3 ord, va? It is raining. Så hur skulle vi översätta det bokstavligt då? Just det. Det är regnande. Men om ni skulle skriva det är regnande så skulle ni säga, men så säger vi ju inte på svenska. Eller? Och då är frågan, hur bokstavsnära ska jag vara då? Utifrån det som den andra översättningen eller andra texten säger när jag ska översätta. Men låt oss ta det här ett steg längre då. Nu regnar det inte bara vatten, va? Ja. Och nu finns det ju ett engelskt uttryck som när det verkligen vräker ner och sådär. Ja, då säger man, it's raining cats and dogs, säger engelsmännen. Ja. Hur översätter vi det på svenska då? Ja. Det regnar katter och hundar. Är någon som skulle säga det? Ja. Småspik är ett förslag. En annan är ju regnet står som spön i backen. Det ösregnar. Regnet vräker ner. Vi skulle kunna hitta många. Men ser ni att... Ja, det säger de. Men nu har den här engelskmannen här, han har ju skrivit this raining cats and dogs. Det här kallar man ju då för ett idiom eller en språklig bild. Och då kan man ju fundera över när den bibliska texten innehåller såna idiom. Ska vi översätta dem? Tänk om du står där och säger, ja, och Jesus såg upp mot skyn och sa, det regnar katter och hundar. Då sitter ju folk och säger, vad menar han nu? Men då är det frågan, ja, men om jag väljer någonting annat, hur nära grundtexten förhåller jag mig? Därför att då finns det ju en sak som handlar om vad grundtextens ord säger och en annan sak vad grundtextens intention är för någonting. Och då måste ju översättaren välja. Ja. Men låt oss göra det här ännu mer lite komplicerat. Nu tänk att det här är en man som skriver en romantisk roman. Och kärleksparet i vår roman, de är ute och går i regnet. Och så kommer de under en sån här markis, va? Där de står och regnet vräker ner. Och då när han står där så bara... Och så kommer en katt som jagar en hund eller tvärtom. Och de åker ner för markisen och ner framför och mitt i vattnet och det plaskar. Och så rider han på och säger, oh honey, it's raining cats and dogs. Vad menar han då för någonting? Syftar han på katten och hunden? Eller syftar han på regnet? Eller syftar han på bägge två? Och hur gör vi för att lösa det? Skulle vi kunna översätta då, ja, oh honey, it's raining cats now. Skulle vi översätta det så här då? Åh, oh, honung, det regnar katter och hundar. Ja, men det skulle inte gå så bra, va? Men om man försöker med det där förra då, älskling, regnet står verkligen som spön i backen. Så undrar man, varför talar han om, varför berättar den där berättaren om en katt och en hund som kommer ner för markisen? Vad tog de vägen? Och då förlorar man ju en nyans här någonstans. Och så måste man fundera över hur ska vi hitta någonting som innefattar hela berättelsen. Skulle man möjligtvis kunna dra till med någonting som säger älskling, hur kan man vara osams i ett sånt här väder? Men ni ser hur långt bort ifrån den ursprungliga texten man har hamnat i ambitionen av att försöka vara nära den ursprungliga avsikten. Det finns ju sådana här ställen i Bibeln där det är väldigt svårt att komma på. Till exempel, inte minst i Paulus brev till Filemon. När han pratar om sin slav Onesimus. Och så säger han, förut var han inte nyttig men nu har han blivit nyttig. Och de som kan sin grekiska text, vilket jag inte kan, de vet att namnet Onesimus betyder nyttig. Och hur ska jag få klart för mig att Paulus gör en ordlek på Onesimos namn? Jag skickar nyttig till dig. Nej, men vi kallar ju inte någon för nyttig. Och det här är enda sättet i Sverige, det är ju att fotnota sånt här. För vi får inte till det, va? Så komplicerat blir det. Nå, det här gör att det finns olika typer av bibelöversättningar i bemärkelsen att man väljer olika översättningsideologier. Det vill säga, hur ska jag förhålla mig till den ursprungliga texten? Och den första sättet, det kallar vi för att göra en litteral eller en bokstavsnära översättning. Vi vill återge grundspråket så nära som möjligt. Det är översättningar som säger det regnar katter och hundar. Man säger att förklara vad det betyder, det är till för bibelkommentatorer och predikanter och den teologiska litteraturen. Vi ska bara översätta vad Bibeln säger. Och styrkan med en sån här är att den ger läsaren en möjlighet att komma närmare originalet. Men svagheten är att det blir ofta ryckigt och svårläst. En av de mest litterala översättningar som är gjorda till svenska var P.P. Waldenströms översättning på slutet av 1800-talet. Det var så ryckigt att han fick lov att göra en revision för ingen orkar läsa vad han hade skrivit. Och så kom en ny version som var bättre då. Och i den mån man har en sån här så är den ju lämplig för bibelstudier. Det här är det man sitter hemma vid skrivbordet och slår i och grunnar i. Vi har inte haft någon riktig litteral svensk översättning på många år egentligen. Det andra är den idiomatiska eller den språknära översättningen. Den vill återge grundtextens innebörd på vårt språk. Den är alltså nära svenskan mer än den är nära grekiskan eller hebreiskan. Det är där man skriver regnet står som spön i backen. Den här blir ofta lättläst, texten blir följsam. Men svagheten är att olika tolkningsmöjligheter ibland väljs bort. Vi kommer inte så nära originalet som man skulle ibland kunna önska. Men den här är ju lämplig för läsning, för andakt och kanske också som utgångspunkt för predikan. Och sen finns det en tredje version som vi kallar då för parafras. Och det är försök att återberätta texten på ett levande sätt. Och jag säger, betonar bemärkelsen återberätta. Vi tar texten och så gör vi nästan en egen berättelse av den. Hur kan man vara ovänner i det här vädret? Det är nästan för milt för att vara en parafras. Så. Styrkan, den här blir väldigt lättläst och väldigt lättillgänglig. Och svagheten är att den är fri att både lägga till och dra ifrån. Och det kommer man att se om man läser parafraser. Att ibland finns det väldigt intressanta och utmanande tankar. Men de kommer egentligen inte från bibeltexten utan från översättarna då istället. Den kan vara som inspiration. Men den är absolut inte lämplig för att använda för textläsning i gudstjänsten. Eller för utgångspunkt för studier eller predikan. Och jag menar att man mer ska se en parafras som en andaktsbok eller som en kommentar. Nu kommer en bild som är lite grynig sådär och ni ser inte. Men kan ni förstå att det här var ju liksom, det här är nu vad jag en gång tyckte att det skulle finnas. Här är ett försök att säga att det finns litterala, idiomatiska och parafraser på svenska. Där jag säger längst ut till vänster att den mest litterala översättningen är Waldenström. Och sen finns det en fallande skala av de 21 översättningar som jag handskas i boken. Hela vägen ut till en översättning av Markus evangeliet från 1962 som heter Vivanza Markus. Och som han gjordes av en präst som heter Erik Grönlund. Där han tar sig väldigt stora och ibland väldigt roliga friheter mot texten. Och de allra flesta översättningar som vi använder i Sverige idag, de hamnar ju ungefär mitt på. Med Svenska folkbibeln, Bibeln 2000 och Nya levande Bibeln. Så där har ni ett av skälen till att man får skillnad ifrån. Vad är det här för slags filosofi man har i relationen mellan grundspråket och målspråket? En sjätte punkt då. Man har olika syn på målspråket och låter synen på det svenska språket styra. Det vill säga, om man gör en bibelöversättning. Så säger man ofta, ja men vi ska översätta det till svenska. Men vi måste ställa frågan också, vadå? Vilken svenska? Vilken svenska är det som vi ska översätta till? Och här är det så att varje översättare definierar ju i viss mån sin målgrupp och säger att jag måste skriva på ett sånt språk så de förstår. Och alla översättare riktar sig inte till samma målgrupp. Eller också så har man inte samma bild av den målgruppen man riktar sig till. Men om vi tar ett citat här ur just den här Vivanza Markus av Erik Grönlund. Det här är ju 1962 och han sa så att han skulle rikta sig till sin tids tonåringar som har blivit förvildade av Elvis och Coca-Cola som han skrev. Och han skulle försöka skriva på deras språk. Och så här skriver han i Markus 5. Det är ju en man som Jesus har gjort frisk och som säger Jesus får jag följa dig? Och då svarar Jesus honom, gå du istället hem till familjen och tala om för dem att Herren har varit bussig mot dig. Och mannen stack. Man hör honom ofta säga, akta dig Jesus, han kan den du, han är en riktig läkare han. Så va? Ja, vi skrattar, men detta var ett seriöst försök när den kom ut. Den skapade ett oerhört rabalder. Inte bara i kristen press utan också i sekulär press och Erik Grönlund fick lov att revidera sin version av Markus evangeliet inom 4 månader och den här som är från den första versionen här då, den är alltså idag väldigt svår att få tag på överhuvudtaget då. Men en underbart rolig läsning. Men man kan ta ett annat sånt här exempel. En av dem som har försökt att modernisera översättningarna mest radikalt är ju den nya levande bibeln, som alltså inte är en parafras. Levande bibeln som kom på 70-talet var en parafras. Men nya levande bibeln är inte en parafras utan en översättning. Men de driver sin tanke på att skriva till icke-kyrkvana läsare så långt som de kan. Det här är en sån här, apropå språklig parentes, men man måste säga kyrkoovana. Jag vet inte om ni har funderat över detta. Man kan vara med i kyrkokören och kyrkorådet, men om man är kyrkovan, betyder det att man är van att gå i kyrkan eller betyder det att man är ovan att gå i kyrkan? Alltså måste man säga, för att vara tydlig, kyrkoovana. Det innebär att de menar att alla de här religiösa uttrycken och språkuttrycken som man har, rättfärdig och frälsning och nåd och så, det förstår inte vanliga människor, säger de. Och jag tog bara ett exempel här. Nåd och oförgängligt liv var det mer alla som älskar vår Herre Jesus Kristus, skriver folkbibeln i Efesierbrevet. Det är en hälsningsfras. Men Nya Levande säger, med önskan om Guds godhet och kärlek, om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med en kärlek som aldrig dör. Då har de ju också kastat om, så det som heter oförgänglig där uppe i den översta, det hamnar i slutet, va? Den kärlek som aldrig dör. Oförgänglig, det förstår inte folk vad det är. Så då måste vi ha det. Men konsekvent så använder man i hela översättningen aldrig, jo aldrig, det gör man ibland, men väldigt sällan ordet nåd. Man säger att folk vet inte vad nåd betyder. Och då måste vi fundera över, hur förklarar vi nåd med andra ord för dagens läsare? Och då använder man ofta Guds godhet eller Guds godhet och kärlek. Och det är en god ambition. Men det saknas ju någonting, tycker den som vill vara teologiskt korrekt. För nåd är ju oförtjänt godhet. Det är ju inte godhet i största allmänhet, godhet som jag gjort mig förtjänt av. Utan nåd är ju någonting jag inte gjort mig förtjänt av. Och då säger de, ja, det önskar vi att vi kunde skriva, men det är bättre att de förstår att det är Guds godhet än att de inte förstår någonting alls. Och de här frågorna, Bibel 2000 väljer ju bort ordet frälsning till exempel. Och de skriver att vi är räddade genom Jesus Kristus, därför att frälsning förstår man inte. Men det är intressant, i diskussionen kring den nya folkbibeln, så säger översättarna, jo men frälsning har vi fått tillbaks i språket, tack vare Zlatan. För han är vår frälsare. Mm. Här dyker det ju naturligtvis också upp någonting annat, nämligen diskussionen om det som brukar kallas då för könsneutralt språk. Det vill säga, ni vet den här diskussionen att vi får inte säga riksdagsman utan det ska heta riksdagsledamot, det heter inte ombudsman utan ombudsperson och så vidare. Därför att språket har könsidentitet och det uppfattas idag som diskriminerande. Och då frågar man, hur ska vi handskas med den bibliska texten? Om det står, när Paulus säger bröder, jag vädjar till er, ska vi översätta det bröder, eller ska vi översätta det bröder och systrar, eller ska vi översätta det syskon, jag vill? Och då är ju frågan hur vi ser på förhållandet mellan grekiskans ord och den svenska språket, det vill säga hur mycket ska det nutida svenska språket slå igenom när vi ska tolka ambitionen hos de bibliska författarna i det ursprungliga språket. Och här är det här är ju en väldigt känslig fråga, därför det blir en massa debatt. Redan året efter Bibel 2000 kom ut så skrev den svenska kyrkans handbokskommitté, krävde en ny översättning med hänvisning till att man inte hade ett könsneutralt språk i Bibel 2000. Och man kan säga att alla översättningar idag gör vissa förskjutningar mot ett könsneutralt språk. Frågan är bara hur långt och på vilken grund. Å andra sidan som man säger, det är ingenting nytt. Det gjorde också Gustav Vasas bibel från 1526. Faktiskt. Och King James 1611 och alla de här med. Och så för det sjunde och sista då. Ett sjunde skäl att det kan finnas skillnader i olika bibelöversättningar. Det är att man har en teologisk agenda som man låter styra sina översättningsval. Det vill säga att man kommer att kunna analysera nästan alla de här bibelöversättningarna som vi har och säga, ja men den där, den har en tendens åt det där hållet, och den har en tendens så, och den har en tendens så, va? Och jag har satt några punkter man kan fundera över. Frågan är, om det finns en neutral översättning överhuvudtaget. Kan man vara neutral när man ska översätta den bibliska texten? Och är det så att den som påstår sig vara neutral egentligen redan har tagit ställning för vissa utgångspunkter? För det andra så är ju teologiska ståndpunkter är på ett sätt en fråga om betraktarens utgångspunkt. Man brukar ofta beskriva de översättningar som neutrala, som håller med det jag tycker. Men de andra, de är teologiskt färgade. Medan de som tycker som de andra översättningarna tycker, de tycker att de är neutrala. Medan det jag står för skulle vara teologiskt färgade. Och för det tredje, vilket kan vara intressant, att flera vill därför deklarera sin hållning. Jag ska ge några intressanta exempel. Det första är ett citat ur den katolska tidskriften Signum. Det här är från en minnesskrift över huvudöversättaren för Bibel 2000, eller alltså Nya Testament 1981, ska vi säga, NT81, Harald Risenfeld, när han hade gått bort. Översättningen kom ju ut 1981, och 1984 så konverterade Harald Risenfeld till den katolska kyrkan och blev katolik. Och då skriver man i minnesteckningen över honom: Risenfeld efter slutfört arbete gladde sig åt att ha gjort en allt igenom katolsk översättning. Katolsk eftersom en korrekt översättning med nödvändighet måste vara katolsk. Vad säger man här? Han har gjort en katolsk översättning, säger katolikerna. Och det är ingenting att skämmas för vi vet ju att katolska kyrkan är den rätta kyrkan. Och det är ju därför att vi speglar ju bara det Bibeln säger. Så om man översätter Bibeln rätt så stämmer det ju överens med det vi säger. Titta på citatet under. Det här är från Ragnar Blomfelt. Han har gjort en egen översättning som heter svenskbibeln.se som bara finns på nätet. Han säger så här: det är ofrånkomligt att varje bibelöversättare i viss mån påverkas av den tro en översättare har. Det är av det skälet jag tydligt vill klargöra att jag har en evangelikal tro och övertygelse. Här är jag. Vad han säger egentligen är det här. Att när man har gjort alla bedömningar som går att göra, man har tittat på allting som har med texten, vad är textkritiken, hur ska vi titta på språket, hur ser jag på svenskan, hur ser jag, vilken slags bibelöversättning ska jag göra? När jag har gjort, jag har tagit ställning till allting, så finns det ändå ett antal frågeställningar kvar som jag som översättare måste ta ställning till. Och det enda jag har att utgå från då, det är ju mig själv egentligen. Hur ska jag lösa det här? Och då kommer jag med nödvändighet att avspegla vad jag står och vad jag tänker och vad jag tror. Och några väljer att deklarera det öppet och andra väljer att inte säga någonting alls, och så får man läsa ut det själv. Jag tycker att man ska skilja på två slags översättare. Och det är de, å ena sidan som Ragnar Blomfelt och andra som säger: jag översätter inte Bibeln för att jag har en teologisk övertygelse som jag vill slå igenom. Utan jag översätter Bibeln därför att jag har en passion att vilja översätta Bibeln utifrån mina utgångspunkter. Sen är jag den jag är och det kommer att påverka. Sen finns det de andra som Waldenström, Åkesson och några andra som säger: nej, de biblar som finns, de duger inte åt mig, för de stämmer inte med vad jag tror för. Så här borde det vara. Och där själva deras teologiska övertygelse är drivkraften till att de gör sin översättning. Och jag tror att man kan skilja lite de två typerna av översättningar. Ta ett exempel här från Helge Åkessons översättning. Den är ju gjord i slutet på 1800-talet. Och Helge Åkesson, han trodde både på den subjektiva försoningsläran, att Jesus inte hade dött som ett försoningsoffer för oss, och han förnekade det eviga straffet och naturligtvis då också Guds vrede. Och det här gjorde att han ansåg att det fanns vissa typiska felöversättningar i alla biblar som fanns. Bland annat att man inte förstod att det ordet som de flesta biblar översätter med evigt inte kunde uppfattas som evigt, utan det borde förstås som tidsålderligt och därmed tidsbegränsat. Alltså skriver då folkbibeln som referens: och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Men Åkesson säger: nej, det finns inget straff och det finns inget evigt straff. Alltså skriver han: och dessa ska gå bort till tidsålderlig, tidsbegränsad, tuktan, som ju handlar om fostran, skulle vi säga idag, mer än om straff. Och så får han bita i det sura äpplet då, men de rättfärdiga till tidsålderligt liv. Det vill säga, inte ens det livet som den troende erbjuds är då garanterat att vara evigt. Och så är han konsekvent mot sina förutsättningar. Och det här behöver man veta när man tar sig an en del sådär. Det här vet vi om Åkesson. Han var en tydlig Alltså hela hans översättning drivs av att rätta till teologin. Så. Sammanfattningsvis. Jag har försökt ge er 7 skäl till varför bibelöversättare kommer till olika slutsatser. Det finns variationer i grundtexten. Grundtextens ord har flera betydelser. Texten är svår att förstå och därmed för svår att översätta. Och man gör gissningar vad man anser vara den ursprungliga texten. Och så när det gäller svenskan då, man har olika översättningsfilosofier. Man har olika syn på det svenska språket. Och man har en teologisk agenda som man får styra.